Varsågod och sitt. Tack lovsångare. Tack ska ni. Jag tycker ni kan ge dem en applåd faktiskt. Som sagt, roligt att se er. Det är så för oss på somrarna att vi går inte ner för landning med våra söndagsgudstjänster, utan vi kör på med full kraft. Ibland kan det bli som med sommaren att man tar semester från allt, både från församlingen och från Gud, så att man behöver nästan bli frälst igen när hösten kommer. Och så vill vi inte att det ska vara, utan vi tror att sommar kan få vara en fantastisk tid egentligen, när man har kanske lite mer space i sin kalender, lite mer rum i sin kalender, och få ägna lite av den tiden åt att kanske sakta av lite, stanna av lite, reflektera över sitt liv och kanske också använda tiden att komma närmare Gud. Vi kommer under den här sommaren, vi har faktiskt lagt upp teman för alla gudstjänster den här sommaren, och vi inledde ju den här för 3 veckor sedan. Då vi talar om det tema som vi kommer att tala om nu 10 söndagar. Att vi vill vara en kyrka för vanligt folk. Vi vill vara en kyrka för dem som tycker att de är som folk är mest. En kyrka för sådana människor vill vi försöka vara. Och nu kommer vi att inleda den första delen av de ämnen som vi ska lägga i våran picknick. Jag vet inte om det finns någon picknickkorg på den där. Men i alla fall, det första ämnet som vi kommer att tala om är att lär oss att be. Det här var ju den fråga som lärjungarna ställde åt Jesus. Vi ska se den lite senare. Men jag träffar nästan alla troende jag träffar har på något sätt en lite, inte vill säga problematisk relation till bön, men en relation i alla fall till bön, att ibland så som funkar det, och ibland så får man kämpa och ibland funkar det inte alls. Så jag tror att är du som folk är mest, är du vanligt folk, så kanske du upplever det lite grann på samma sätt också. Men både med din gudsrelation och med ditt böneliv. Fast man vet som troende att det är viktigt att be och det är viktigt att läsa Bibeln och så vidare. Så går det från tid till tid och det är mer intensivt och ibland kanske det är lite mindre intensivt. Jag vet inte vilken period du befinner dig i just nu, om du är en periodare överhuvudtaget. Men vi ska se på det här ämnet, för det här är jättebra, jätteviktig grej att lägga in i din picknickkorg när du är ute på ditt livs picknick. Så lyssna på här, så ska vi se. Vi har ju slagit fast under hela vårterminen har vi velat trumma på en sak som vi tycker är jätteviktig, och det är att vi är frälsta av nåd. Eller hur? Vi är frälsta av nåd. Det var inte på grund av att vi var så förträffliga. Det var inte på grund av att vi hade alla koppar i skåpet. Utan det var på grund av att Gud gjorde någonting. Gud steg ner i våran situation genom Jesus Kristus. Och han gjorde allting klart. Och på grund av hans nåd så kan vi komma till honom. På grund av hans nåd så kan vi ha en relation till honom. Och vi sa så här att vi blir frälsta av nåd. Men det fortsätter också genom nåd. Det är inte så att du blir frälst genom nåd och sen får du lite ryckade, ta dig i kragen och skärpa till det lite. Utan varje dag är en troende människa beroende av Guds nåd. Så det har vi sagt, och det är någonting som vi inte kommer att ta tillbaka heller, utan vi tror stenhårt på det här. Vi tror att för att du ska leva ett kristet liv som fungerar behöver du verkligen leva i nåden. Men då säger Paulus så här, om vi går till Romarbrevet, det 6:e kapitlet och den 1:a versen. Vad vi ska göra då med den här nåden som vi har fått uppleva. Romarbrevet 6:1 säger han så här. Vad ska vi nu säga? Han har nämligen talat om nåden, Paulus. Han har talat om vad Gud har gjort i Kristus Jesus. Vad ska vi nu säga? Ska vi fortsätta att synda för att nåden ska bli ännu större? Nej, visst inte, säger han. Eller säger den svenska bibelöversättningen. Nej, visst inte. Vi som har dött bort från synden, hur ska vi kunna fortsätta att leva i den? Okej? Han säger då att trots att allt är av nåd, trots att vad heter det, kommer inte an på våra gärningar, så säger han, vad ska det här få för konsekvenser? Inte sådana konsekvenser att vi får bara strunta hur vi lever och vi får leva och säga att ja, men det är bara nåd. Det är som Gud skylar över allting och det är bara nåd. Jag tror att varenda en av oss som finns här idag kan berätta, kan ge ett personligt vittnesbörd om vad synden har för konsekvenser i våra liv. Saker och ting när vi inte handlar efter Guds ord, när vi inte lever efter det som Gud har tänkt. Vilka konsekvenser det har i våra liv, eller hur? Menar, du har gjort felaktiga val någon gång i ditt liv, visst? Kan du nicka så här om du har gjort? Jag kan räcka på båda händerna och nicka med båda huvudet. Jag har gjort felaktiga val i mitt liv och jag har fått skörda konsekvenserna av de valen, visst? Bibeln säger att det är lagen om sådd och skörd. Det jag sår ner i jorden i mitt liv, det kommer att växa upp. Så är ner olika dåliga saker, så är det ju dåliga saker som växer upp. Och tvärtom, det jag sår får jag skörda. Och synden, och att leva, vad är synd? Vi ska kanske gå in på det lite senare. Att göra saker som för mig längre bort från Gud får den konsekvenser i mitt liv att negativa saker sker. Och därför säger Paulus, ska vi då fortsätta att synda så att nåden blir större? Nej, då har du nog missuppfattat hela jotton. Då har du inte greppat det överhuvudtaget, utan nåden finns där för att ta dig bort från synd. Nåden finns där för att du ska inte behöva leva kvar i din synd, du ska inte leva kvar i den här dåliga situationen, utan det finns ett annat liv som Gud genom nåd kan erbjuda dig. Alltså du får det här andra livet, inte därför att du förtjänar det, utan därför att Gud älskar dig och han ger dig sin nåd. Greppar du? Är du med? Bra. Då fortsätter vi. Anders talade förra söndagen, Anders första punkt i förra söndagen, så sa han så här. Styr dina handlingar ditt liv, eller styr ditt liv dina handlingar. Alltså med andra ord, är det du gör som definierar dig, eller är det ditt liv som kommer att definiera det du gör? Okej? Vi lever i ett samhälle där vi definieras väldigt mycket utgående från vad vi gör. Man diskuterar med någon vän på stan eller någon ny bekantskap, så en av de första frågorna, men vad jobbar du med då? Eller vad går du i skolan? Vad gör du för någonting? För vi är så väldigt fokuserade på just vad vi gör. Vilket yrke vi har och så vidare. Men Bibeln talar om att det är vem vi är som definierar oss. Men det stannar inte där att vi bara är någonting. Det står det i Bibeln att vi är Guds älskade barn. Det står i Bibeln att Gud har skapat dig underbart. Om du ser i spegeln och tycker att du är dålig, så är det du som har fel och Bibeln som har rätt. Hallå? Om du ser i spegeln och tänker att du är misslyckad, det finns ingen mening med ditt liv, så är det du som har fel, eller kanske någon som har sagt någonting över dig som har fel, och Bibeln som har rätt, där den säger att du är skapad otroligt underbar. Du är skapad unik, du är skapad med ett syfte, med ett mål i ditt liv. Det är så det var tänkt med dig. Och det är din, som Bibeln talar om, din position. Det är din ställning. Men utgående från den ställningen, så är det inte meningen att du ska som stå där och mysa. Och tycka, ja, men jag är underbart skapad. Och så väntar du på att Jesus ska komma tillbaka. Eller att någonting annat ska hända. Utan utgående från det livet, eller utgående från den positionen, så föds det någonting som Anders talar om, som trons gärningar. Att det föds någonting utgående från den positionen. Jag kan handla utgående från den positionen. Inte för att jag ska bli accepterad av Gud, utan därför att jag är accepterad av Gud. Förstår du skillnaden här? Det är nämligen en stor skillnad. Så vad är då trons gärningar? Vi vill ju inte kasta ut en massa begrepp bara här i kyrkan, utan vi vill så försöka förklara trons gärningar. Vad är det för någonting? Vi ska kolla. Slå upp om du har din bibel med eller läs på skärmen. Hebreerbrevet 11:1. Hebreerbrevet 11 kallas för trons kapitel. Där står det mycket om tro. Tro är ju någonting som har varit ganska svårt definierat för oss. Men så här säger Hebreerbrevet 11:1 om tro. Att tron, det är en övertygelse om det man hoppas på. En visshet om det man inte ser. Så är det ju med tro nämligen, och med Gud, att det är någonting som du inte ser. Det är någonting som du hoppas på, men tron blir på något sätt den här fasta, vad ska jag säga, övertygelsen om att Gud finns, Och vad Guds vilja är. Tro är ju att man väljer att tro det som Bibeln säger. Man väljer att tro det som Guds ord för fram. Och så står det så här i Romarbrevet, eller i Hebreerbrevet 11 och 6. Så står det så här. Men utan tro är det omöjligt att behaga Gud. För den som kommer till Gud måste tro att han är till och att han belönar dem som söker honom. Det där ska vi läsa på nytt, för det här är viktigt att du förstår. Utan tro är det omöjligt att behaga Gud. För den som kommer till Gud måste tro att han är till och att han belönar dem som söker honom. Om vi svänger om de här, lite ändrar om den här meningen, så kanske den blir lite lättare för oss att förstå. Det betyder att uttrycket för min tro, det är att jag kommer till Gud. Eller hur? På grund av att jag kommer till Gud så säger jag tror att han finns till, och jag tror inte bara att han finns till, utan jag tror att han belönar dem som söker honom. Så säger, har du tro? Ja, jag har stor tro, eller jag har liten tro, eller så vidare. Men beviset på din tro, det är att du knallar iväg till Gud och du börjar prata med honom. Det är det bästa beviset för, ja, men om du inte tror att han finns till, så kommer du inte att komma till honom, eller hur? Men det är ju onödigt att komma till någon som man inte tror på, som man inte tror att finns till. Men på grund av att om du tror att han finns till, så säger Bibeln att han kommer belöna den som söker honom. Så uttrycket för tro, det är att komma till Gud. Så att trons gärningar, som Anders sa, nummer ett, det blir det som vi ska tala om idag. Det blir bön. Och jag vet inte vilken relation du har till ordet bön, om det är någonting som är torrt och tråkigt, eller någonting som man ska vara på knä för eller knäppa händerna för, eller vad det är för någonting. Men jag tror att trons gärning nummer ett, det är att vi kommer till Gud. Okej? Okay? Trons gärning nummer ett, alltså när du har upplevt att Gud är full av nåd, eller tvärtom, om du upplever att Gud är dömande, så kommer du inte att komma till honom. Eller hur? Hänger du med? Eller om du upplever att Gud är dömande och fördömande, så kommer ditt böneliv eller ditt kommande till Gud att vara väldigt besvärligt. Därför att du känner så, oj, nu måste jag gå till Gud igen. Och du vet, oj, då har jag det här och det. Oj, Bibeln har jag inte läst på länge. Och så vidare. Och om du har en gudsbild där Gud är dömande, så kommer det här att bli svårt. Och du kommer inte att komma till honom. Men om du har upplevt, och som vi har talat om, att det är på grund av Guds nåd, det är på grund av att han accepterar dig, det är på grund av att han älskar dig, då kommer det som att få som en konsekvens att du vill gå till honom. Är inte ganska självklart? Visst? Det är ganska självklart, men det här är ganska också, eller inte bara ganska, utan det här är också väldigt viktigt, för att det kommer att prägla hela ditt böneliv. Därför att vi talar mycket om det här, att vi ska bygga en relation till Gud. Vi kallar oss till och med en relationsbaserad församling. Och det är det vi vill, och det är det vi försöker vara. En relationsbaserad församling där vi har relation till varandra, men också där vi har relation till Gud. Hur bygger jag då en relation? Ja, vi talar om att det är viktigt att bara vara. Det säger man i Sverige. Ja, vi ska bara vara. Och det är viktigt. Vi har sagt att du duger som du är, och du får bara vara den du är. Och det är sant. Men jag menar, ska jag ha en relation här till Jonathan, så nu kan vi ju bara vara. Men det blir lite torrt i längden. Eller när jag är gift med Marina för 23 år sedan idag. Så fick jag det sagt. När jag gifte mig med Marina för 23 år sedan, så utan jag, till och med jag som kar pratar med henne. Jag vet inte, då ska det vara, kärleken ska vara stor och kraftig. Tänk på det, då ni gifter, eller ni som är gifta. Gubbar, att det är ganska viktigt att öppna den här som man har under näsan och låta ljud strömma ut. Därför att relation byggs ju genom kommunikation. Eller hur? Det är ju genom, naturligtvis när jag lär känna Marina och när jag känner Jonathan och Ben, när man känner varandra lite bättre, så räcker det när Benjamin kommer in på kansli här på morgonen, så ser han ju på mig ungefär vilket mode jag befinner mig i för dagen. Men vi lär ju känna varandra genom att vi kommunicerar med varandra. Okej? Okay? Och det är bön. Bönen är att kommunicera med Gud, att samtala med Gud. Det är bön. Och min relation till Gud och min kunskap om Gud och min närhet till Gud, den baserar sig på vår kommunikation med varandra. Okej? Och det här är inte, du tänker, det här är ju självklart. Men hur tycker du det fungerar då? Va? Om det är så där självklart, ibland tycker jag det är ganska roligt. Vi tycker så många saker är självklart och vill ha lite djupare undervisning. Men tänk om vi skulle få det grundläggande att fungera, att samtala med Gud. Jag var involverad i en del äktenskapsproblem, en del äktenskapssamtal och så vidare. Och jag har inte träffat på ett äktenskapsproblem där inte här har varit utmaningen. Kommunikationen mellan varandra. När relationen svalnar så brukar det oftast vara så att tystnaden följer. Eller hur? När relationen svalnar så följer tystnaden, och som en konsekvens på tystnaden så börjar man glida från varandra. Eller hur? Så fungerar det. Och det är precis på samma sätt med din och min Guds relation. När det blir tyst så börjar man klara sig själv. Man börjar leva på egen hand. Man börjar också som troende människa leva oberoende av Gud. Visst är det möjligt? Hallå? Det är möjligt som troende människa att leva oberoende av Gud. Ibland vaknar jag till på mig själv och jag tänker så att den här dagen hade jag klarat i princip lika bra om inte Gud fanns. Va? Jag vet inte om det är så, för jag har inte levt en sån dag då inte han har funnits. Men jag känner den här dagen, jag menar, Gud har gjort någonting för mig och jag har gjort någonting för dig idag. Det var lika bra att du inte har funnits. Va? Men ska det bli någon relation så behöver det finnas kommunikation. Ska jag göra mitt liv beroende av Gud? Och nu råkar det att vara han som har ritningen för mitt liv och kompassen för mitt liv och ritningen för min framtid. Och ska jag få del av den så behöver jag kommunicera med honom. Får du det här att fungera i ditt eget liv utan fördömelse eller så här, så kan jag garantera dig att ditt liv ser annorlunda ut. Tror du det? Jag tror det. Absolut. Vi läser vidare. Lärjungarna, de vandrar med Jesus. Och de måste nog säkert på något sätt, det står inte så mycket om det här, men på något sätt så måste de ha studerat Jesus och hans liv och hans relation till sin far, alltså till Gud. För att i Lukas, det 11:e kapitlet och den första versen, så står det så här. En gång var Jesus på en plats och bad. När han hade slutat sin bön sa en av hans lärjungar till honom: Herre, lär oss att be. Herre, lär oss att be. Och sen efter då kommer ju då den här bönen då som vi känner till som Fader vår. Och som, ursäkta uttrycket, rabblas i de flesta kyrkor rakt av så här. Och så har man bett den där bönen. Men på något sätt så måste lärjungarna ha sett Jesu relation till Gud och tänkt, wow. Tänk om man kan ha en sån där relation till Gud. De såg ju hans utmaningar, de såg ju hur han tacklade olika situationer i sitt liv som han mötte. Ja, men han levde ju inte ett liv på rosor precis. Utan det var ganska mycket taggar och törnen, inte bara i törnekronan utan också i hans liv. Och tänk om man skulle få leva ett sånt där liv. Har du tänkt så på någon människa någon gång? Ofta ser vi ju på deras fasad och tänker, wow, tänk om man skulle få leva ett sånt där liv. Men sen kanske på under ytan så finns det både det ena och det andra. Men det frågar i alla fall lärjungarna. Herre, lär oss att be. Så på något sätt insåg de att bön är ett uttryck för att det fanns någon som lyssnade till Jesus. Man ser det lite om du läser mellan raderna. Jag vet inte om det är så teologiskt korrekt att läsa mellan raderna. Men om du läser på de här bisatserna så ser du det på Jesu liv. Att då det var morgon så vad heter det, hade han tydligen gått ut för att be. För att när lärjungarna vaknade så kom han tillbaka från sin morgonbön. Och så här. Och det där hade lärjungarna sett. Och därför ville de att Jesus skulle lära dem att be. Relation, sa vi tidigare, innebär att man pratar med varandra. Så vi ska se på den här bönen. Den här bönen finns bland annat i Matteus 6 och 9. Vi ska inte läsa den här bönen. De flesta av er kan den här bönen. Bönen Fader vår. Men vi ska se lite grann vad Jesus tänkte när han gav den här bönemodellen. Därför att det visar vilken gudsbild Jesus hade. Ditt böneliv visar vilken gudsbild du har. Den visar hurdan Gud du har. Är din Gud en jultomte så kommer du med en önskelista. Eller hur? Visst är det så? Jag menar, har du en jultomte nära till hans, vad gör du då? Du börjar skriva en önskelista. Det här vill jag ha, det här vill jag ha, det här vill jag ha. Om din Gud är en sträng gubbe på ett moln, så när du kommer till honom så rarar du upp alla de goda saker som du har presterat under dagen. Att du har gjort det här och du har gjort det här och du har gjort det här. Men så att bönelivet, visar faktiskt vilken Gud vi har. Den här bönen så börjar med Fader vår som är i himlen. Och på något sätt så visar Jesus där var fokuset ska finnas för ditt och mitt böneliv. Fokuset för ditt och mitt böneliv ska inte vara Gud ge mig det här, Gud ge mig det här, Gud ge mig det här och så vidare. Och jag behöver det här och jag och jag och jag. Utan fokuset, säger Jesus, ska vara Far, du som är i himlen. Fokuset ska ligga på Gud. När lärjungarna i den första församlingen hade upplevt lite förföljelse, så står det att de kom tillsammans och bad. Då började de på samma sätt. Gud, det är du som har gjort himlen och jorden. Alltså de börjar i det stora perspektivet. Att Gud har fortfarande kontroll. Trots att deras liv kanske var i kaos, så fanns det en som hade kontrollen och det var Gud. Eller hur? Så därför säger Jesus, när ni ber så ska ni be Fader vår som är i himlen. Vem är då den här Fader vår? Ja, det är därför vi har ett gamla testamente. Så att du ska förstå vem Gud fadern är. I gamla testamentet så var det mycket så att namnen hade en väldigt central betydelse. Eller hur? Namnen visar på vem den här personen var. Jag menar, vi heter ju Kalle, Pelle, Ville och Stina och vad vi nu heter. Och vi kan ju leva ett helt liv och vi kanske inte ens har tagit reda på vad vårt namn betyder. Nu är det en stor risk om du går hem och tar reda på vad ditt namn betyder, och kanske det inte betyder någonting bra, så kanske det inte känns så där riktigt trevligt. Därför att i vår kultur så är det inte så mycket just på det här sättet. Men i gamla testamentet så uppenbarar sig Gud på olika sätt. Och varför gör han det? Han uppenbarar sig med olika namn. Och då kan man fråga så här, varför gör han det? Jo, för att genom de här namnen så förstår vi hurdan han är. Och nu var det ju så med ditt böneliv och din förståelse av vem Gud är. Du behöver ha en rätt gudsbild. Du behöver förstå vem han är. Jag kommer att fila på det här ganska mycket under den här predikan, så håll i dig bara. För det är det här vi behöver ha. Vem är din Gud? Det kan ju vara dig själv i och för sig. Du kan ju vara din egen Gud. Men om du tror på en Gud, vem är han? Hurdan är han? Ja, han är nu Gud. Va? Vi ska se lite grann på de bibelställen som visar i Gamla testamentet vem Gud är. Och det här är den första delen då i Fader vår som är i himlen. Vem är den här fadern? Vem är den här pappan? Hänger ni med? Då tittar vi på Jeremia, det 23 kapitlet och den 6 versen. I Jeremia 23 och 6 så säger Gud, jag är Herren din rättfärdighet. Och vad betyder då rättfärdighet? Jo, det betyder att du har rätt ställning inför Gud. Och det betyder då i sin tur att Gud är din rättfärdighet. Det är Gud som garanterar din ställning inför honom själv. Det är inte dina prestationer, det är inte din kamp, utan jag har gjort det för dig, säger Gud. Så när du kommer till Gud så kan du säga att du är min rättfärdighet. Du är den som gör att jag får en rätt ställning inför Gud. Vi ska skynda på här. Du kan få det här utkastet också på vår hemsida om du vill ha det sen. Följande är Andra Mosebok 31 och 13. Vi ska se om vi har fortfarande samma. Ja, det spelar ingen roll. Jag kan säga bibelställena. Andra Mosebok 31 och 13. Så står det att Herren som helgar. Vad är det här helgar för någonting? Inte helge. Det var inte det vi talade om. Utan helgar. Det är det vi talar om. Helgelse, helighet, det är ju renhet. Eller hur? Det är någonting som är rent, någonting som inte är befläckat av smuts och så vidare. Och då säger Gud, jag är Herren, din helgelse. Med andra ord, det är inte du som ska ta dig själv i kragen när du kommer till mig. Det är inte du som ska bevisa att du duger när du kommer till mig. Utan jag renar dig. Jag helgar dig. Om du kommer till mig så kommer jag, som Linda Mård sa i den här live-storyn som vi kommer att visa på konferensen. Det är han som ordnar upp på insidan. Det är han som möblerar. Det är han som ställer vad heter möblerna på rätta platser. Det är han som ordnar upp i ditt kaos. Har du kaos ibland? Eller? Har du kaos ibland? Om du har kaos ibland, räck upp en hand. Får jag se? Ja. Det är kaos ibland. Men då är det Herren som helgar. Eller hur? Förstår du att bönen ger dig rätt perspektiv. Bönen tar dig bort från fördömelsen och lägger in, wow, Fader vår. Det är inte morgens, utan det är som Fader vår. Han gör det för mig. Och det är det han uppenbarar sig som i andra Mosebok 31 och 13. I domarboken, vi tar nästa. I domarboken, det sjätte kapitlet och den 24 versen. Så finns det ett ord som på hebreiska heter shalom. Kanske du har hört det. Shalom. Och det betyder, Herren är våran frid. Har du varit rastlös någon gång? Ja. Har du känt ofrid i kroppen? Ja. Det känns inte bra. Åh, vad ska jag göra? Hur ska jag få den här friden? Hela mänskligheten söker efter frid. Vad är frid för någonting? Det är inte bara så att du hälsar och säger frid. Det är inte bara det. Utan frid betyder att det är harmoni här inne. Visst? Harmoni. Du ska kunna ha harmoni här inne. Du ska kunna vara nöjd med dina omständigheter trots att de inte är perfekta. Du kan vara nöjd med dig själv trots att det inte är perfekt. Du kan ha harmoni här inne. Vem är garanten för det då? Är det du och din livssituation? Nej, Herren är din frid. Eller hur? Bön betyder det att du kommer till Gud och säger, nu är det ofrid här inne. Va? Nu får du göra någonting åt saken. Jag tar emot din frid, därför att han är alltid stabil. Och det är nog mer än vad man kan säga om dig. Va? Du är nog allt annat än stabil. Och sitt inte här och se så arma from ut. För jag vet precis hur det fungerar. Därför att jag är en, it takes one to know one. Eller vad det heter. Eller hur? Man känner andra som man känner sig själv. Det är inte alltid frid. Det är inte alltid harmoni. Det är inte alltid bara så här. Och så smilar man. Utan det är kaos. Det är utmaningar. Det är problemet. Varför blev det så här? Hur gick det så här? Och så vidare. Det är inte frid. Det är oro för hur det ska gå i framtiden. Bönen säger jag åt Gud. Du är min harmoni. Eller hur? Du är min frid. Du är den som skapar ordning och harmoni på min insida. Behöver du be? Va? Behöver du komma till honom? Absolut. Därför att det, när du är i samtal med honom så säger han, jag är din frid. Jag är din harmoni. Det finns så mycket runt omkring dig, mycket omständigheter som du inte rår på. Bön är inte, för det kan bli så nämligen bön. Herre, ta hand om den här omständigheten. Ta hand om den här jobbiga typen. Och ta hand om den här frun min. Och så vidare. Så säger han, oh no, nej. Så här, bönen är inte det. Bönen är, gör inte Gud till en springpojke i ditt liv. Som ska fixa alla dina situationer. Som du själv har satt dig i. Hallå? Va? Bönen är inte, utan bönen det är att komma till honom som har frid.
Jag har frid.
Ja. Det är det. Det är att flytta sig till honom som har frid, som har allting under kontroll. Och när det är frid på insidan, när det är harmoni på insidan, då kan det storma på utsidan. Då kan det finnas många saker utanför dig som du inte har kontroll över. Men det rubbar inte dig, därför att det är frid här inne. Det är bön. Hesekiel 48 och 35, så finns det annat hebreiskt ord som heter shammah. Inte shaman, utan shammah. S-H-A-M-M-A-H. Det betyder Herren är här. Ja, vad är det för bra med det då? Herren är här. Eller på ett gamla översättningen av Bibeln så översattes det här ordet som Herren är allestädes närvarande. Det var 1917. Det betyder att Herren är överallt. Han är inte som dig, ser du. Eller som du. Han är inte som du. Utan han är överallt. Vad är det för bra med det här? Det där gillar jag bäst av allt. Det där, om jag får plocka ut någon av de här favorit åtta, tror jag. Om jag får plocka ut någon av de här favorit åtta så är det den där. Herren är här. Därför att det betyder att när jag känner att Gud är långt borta så är det jag som har fel. Eller hur? Om jag känner att Gud är långt borta, det är ett hårt möte idag. Jag undrar om Gud har flyttat från Sion. Eller om du har din bönestund där hemma och säger vad det var torrt idag, Gud är nog inte här. Så är det du som har fel. För Gud, han är här. Psalmisten säger så, alltså han som skriver saltaren, David var det, om jag inte missminner mig. Han sa så att, det är lite poesi med saltaren, med psaltaren. Om jag gjorde mig morgonrådnadens vingar, om jag fixade min boning längst bort i havet, så skulle du ändå vara där. Din högra hand skulle vara där. Va? Om jag flydde allt vad jag orkar. Det finns många människor som flyr från Gud. Det går inte. Han är där. Eller hur? Det är goda nyheter i din situation när du känner dig svag, hjälplös. När du känner att Gud är långt borta. Så vet du att Gud är här. För det handlar inte om dina känslor. Det är ett faktum att Gud är allestädes närvarande. Vi måste gå vidare. Andra Mosebok 15 och 26. Så säger Gud att jag är Herren din läkare. Jag är Herren din läkare. Jag är den som förbinder sår. Jesus sa att han kom för att uppsöka och frälsa det som var förlorat. När Johannes döparen kastades i fängelse och började tvivla på att Jesus, är du verkligen du som ska komma? Vad säger Jesus? Se vad som händer. Blinda får sin syn. Spetet ska bli rena. Och för de som är problem så förkunnas ett glädjens budskap. Herren våran läkare, han är den som förbinder såren. Varför blir inte alla helade? Har absolut ingen aning. Men jag vet en sak, och det är att Gud presenterar sig själv som din och min läkare. Första Mosebok 22 och 14. Så står det att Herren är vår försörjare. Benjamin talar lite om pengar här. Våran försörjare, den som är garanten för våran försörjning, det är Gud. Vad betyder det då? Jo, det betyder att du behöver inte vara orolig för din framtid. För Herren kommer att få se. Betyder det att det kommer att regna eurosedlar ner från himlen? Nej, men Herren kommer att få se dina behov. Om du vågar lita på honom. Vi ska ta de två sista. Andra Mosebok 17 och 15 så säger det. Att Herren är våran seger. Så det betyder att den situation där du befinner dig just nu. Så är Herren din seger. Det betyder att Herren är den som arbetar för att det ska gå bra för dig. Herren är den som arbetar för att du ska få vinna seger i ditt liv. I de kamper som du finns. Det betyder att Gud är på din sida. Eller hur? Gud är på din sida. Märker du att de här namnena förändrar våran gudsbild. Märker du det? De här namnen förändrar våran förståelse, eller om du har rätt att säga, bekräftar våran förståelse över vem Gud är. Den sista, som nog är ganska högt upp i toppen också, är psalm 23 och 1, den har du säkert läst många gånger. Herren är min... Exakt. Herren är min herde, mig ska inte fattas, säger psalmisten. Han låter mig vila på gröna ängar, han för mig till vatten där jag finner ro, han vederkvicker min själ, han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Om jag också vandrar i dödsskuggans dal så fruktar jag inget ont, för du Gud är med mig, din käpp och din stav, den tröstar mig. Du bereder för mig ett bord i mina ovänners åsyn, och du smörjer mitt huvud med olja och du låter min bägare flöda över. Godhet allenast och nåd ska följa mig i alla mina livsdagar, och jag ska återfå bo i Herrens hus evinnerligen. Det där var lite 19 1917 och lite Svenska folkbibeln på en och samma gång. Men det där säger han, därför att Herren är min herde. Om jag låter honom så kommer han att leda mig på rätta vägar för sitt namns skull. Herren är med andra ord inte den som pekar fingret och säger du går fel. Utan Herren är den som säger följ mig så ska jag leda dig rätt. All right, är vi med? Underbart, vi måste snart gå in för landning här. Vi ska ta nämligen en del till i den här bönen. Du kan läsa den här bönen själv. Och som sagt, om du vill ha ett längre utkast så finns det också på vår hemsida. Till det här. Men jag kan inte lämna den här bönen, Fader vår, utan att ta upp del nummer två, eller huvuddel nummer två som finns i den. Där Jesus ber, tillkommer ditt rike och ske din vilja. Eller låt ditt rike komma och ske din vilja. I Matteus 26 och 39 så står det så här om Jesus. Matteus 26 och 39. Det här är i ett semane. Han gick lite längre bort och föll ner på ansiktet och bad. Min far, om det här är möjligt, låt den här kalken eller den här bägaren gå ifrån mig. Men inte som jag vill, utan som du vill. Att böja sitt liv under Guds vilja och säga, ske inte min vilja utan din. Det är det absolut svåraste för oss moderna människor. Vi är ofta väldigt, väldigt självcentrerade. Jag tror att om man skulle diagnostisera de flesta av oss så skulle vi få en diagnos, en narcissistisk personlighetsstörning. Egentligen varenda en. För vi är lite narcissus allihop. Vi tittar på oss själva i spegeln. Både, då menar jag inte att det är bara positivt, utan både positivt och negativt. Men båda två är lika självcentrerade. Förstår du? Medan bönen här säger, ske inte min vilja utan din. Tänk att få bener, låt ditt rike, tillkommer ditt rike, ske din vilja som i himlen så också på jorden. Tänk att bönen får koppla ihop med sig, Gud i den här situationen så vet jag inte bäst. Jag vet inte hur jag ska handskas. Men vi har ju miljoner sådana situationer. Men Gud, låt din vilja ske i den här situationen. Det betyder bland annat det, att jag behöver ha en rätt gudsbild. För det betyder att jag kapitulerar inför Gud. Vi vill vara styrmän, styrkvinnor på vårt eget livsskepp. Vi vill hålla kontrollen. Men att vara troende betyder att släppa kontrollen till någon som vet bättre. Och i bönen så säger det, tillkommer ditt rike, ske, låt din vilja ske. Och här behöver vi verkligen Guds hjälp. Det står så i Filipperbrevet 2 och 13. Filipperbrevet 2 och 13. För Gud är den som verkar i er både i vilja och gärning så att hans goda vilja ska ske. Om du förstår att Guds vilja för dig är god. Gud är ingen glädjedödare, utan hans rike består av rättfärdighet, frid och glädje. Han är den som ger dig glädje i förlängningen. Om du förstår det, så då vågar du be som det står i Jakobs brev. Det blir vårt sista bibelställe. Jakobs brev 4 och 7. Underordna er därför Gud och stå emot djävulen så ska han fly bort ifrån er. Det hjälper inte dig att brottas med det negativa och mörka i ditt liv om du inte först underordnar dig Gud. Det hjälper inte att stå emot djävulen som det står där om du först inte underordnar dig Gud. Utan när du lägger ditt liv under Gud och säger Gud, du får leda mig. Din vilja, det är det jag vill följa. Det är det som du har. Det jag längtar efter. Det betyder inte att du kommer att gå perfekt och göra rätt i varje vägkrok. Men det spelar ingen roll. Men när du gör det, när underordnar dig Gud, så kommer nog djävulen att fly. Så kommer de här mörka situationerna att ändras i ditt liv. För det är Gud som verkar i dig, i både vilja och gärning, så att hans goda vilja ska ske. Det här är bön. Att samtala med Gud på det här sättet. Att diskutera med honom. Att förstå vem han är. Och att lära känna honom mer och mer för varje dag. Så istället för att bön ska vara någonting torrt och tråkigt och någonting som du måste göra för att Gud ska tycka om dig, så vill Gud att bön ska förvandlas till någonting som verkligen är det som uppehåller dig. Så att börja be, tycker jag, en rekommendation här. Tips från coachen nummer ett. Börja be. Be inte som 2 timmar första dagen och sen så får du träningsverk och så håller du upp 2 år. Eller någonting sånt. Börja be. Vad heter han? Rörmockaren. Smith Wigglesworth, tror jag det var. Som sa det att det var någon, nej det var inte han, det kan vara honom. Det var någon i alla fall av de här pionjärerna som sa det att hur länge ber du? Så han tänkte, wow, han måste ju be många timmar. Nej, jag ber aldrig mer än 5 minuter, sa han. Ja, stå en paus. Så sa han, men det går aldrig mer än 15 minuter mellan bönepassarna heller. Och det där gillar jag på något sätt, att bön är inte den här andliga plikten, den andliga militärtjänstövningen som vi gör, utan bön är det här, den här kontinuerliga, jag menar, kopplingen med Gud. Vi har ju sagt det många gånger, det är ju inte här på söndag, va? Det är inte här på söndag när du kommer och nu ska vi koppla med Gud och så tankar vi, du vet, tankar, så tankar vi 30 liter, drar vi ur stöpseln och så går vi då tills nästa söndag. Det är inte som är meningen, utan bönen, det är ju den här kontinuerliga kontakten och gemenskapen med han som är för dig mer än någon annan är. Det är bön. Och när det blir så blir bön och en glädje. Så be 5 minuter, tala med Gud. Ändra inte din röst, när du vaknar så säger du med din skrovliga morgonstämma, jaha, vad ska vi göra idag då? Vad ska vi göra idag då, säger man när man är från Vasa. Va? Diskutera med honom, gör honom en del, gör kommunikationen med honom som en del av din vardag, och ditt liv kommer att förändras. Ska vi be tillsammans? Jesus, vi tackar dig för att vi inte behöver förändra vår röst när vi ber till dig, Herre, utan vi får tala precis som vi talar med varandra. Jesus, jag tackar dig för att precis som du själv sa, så hör du alltid oss när vi ber. Jesus, jag tackar dig för att den som finns här som har haft ett nästan icke-existerande böneliv. Tack, Herre Jesus, för att du leder oss in i ett samtal med dig. Jesus, jag tackar dig för att du verkligen längtar så efter att leda oss. Du längtar så efter att få leda oss på rätta vägar för ditt namns skull. Herre, du lider med oss när vi tar fel vägval. Du lider med oss, Herre Jesus, när distansen till dig ökar, Herre. Herre, jag ber att den här sommaren ska få vara en tid då distansen till dig minskar, Herre. Då det ska finnas ett, som det står i ditt ord, att det blir som en källa med levande vatten, Herre. Så att det bara som pålar upp på insidan. Ett samtal tillsammans med dig, Herre. Där vi lär känna dig som vår rättfärdighet, som vår helgelse, som vårt liv, som vår allt det vi behöver, Herre. Herre, tack för att du har det för oss. Du har det för varenda en av oss. Om det är så att lära känna dig för första gången, eller för den som har vandrat med dig hela livet, därför att vi kan ha en djupare kommunikation och relation till dig. Vi ber om det i Jesu namn. Amen.